A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd, det är måndag morgon. Ja, morgon.
Det är morgon.
Det är morgon, framförallt för Frida är det morgon. Och vi har massor att gå igenom. Du har varit i Manchester och kollat derby. Vi måste prata lite mer om Chelsea och vad som händer där. De tog ju till slut en övertygande seger mot Burnley. Vi ska prata lite om titelfighten som är väldigt mycket igång och...
Ja. Och lite om Kairo också, kanske.
Eller kanske lite om Kairo. Du har dött i Kairo.
Ja, jag såg många Mohamed Salah-adverts, såg man ju.
Det är inte speciellt förvånande.
Nej, han följer en med blicken var man än går i Kairo, kan jag säga.
Han är så att säga stor i Egypten.
Han är så att säga stor, ja.
Ja. Det går inte att överskatta hans betydelse.
Man är inte jätteförvånad att höra att han syns i Kairo.
Nej, det brukar ju märket på så här, när det spelar om röstningar eller vad som helst, så vinner ju alltid fan har. Jag vet inte hur många det bor i Egypten, men de är ganska många miljoner.
Men det är som när han gjorde ett helt vanligt mål och vann Puskaspriset en gång.
Det är typ så. Ja. Vanligt. Det var ett bra mål, men det var ju inte...
Det var inte Puskaspris-mål.
Nej, det var det verkligen
inte. Han drog väl ett skott i krysset i princip bara.
Ja. Frågan är om han kan bli president i framtiden, om han vill. Nu tror jag ju inte att Salah... Jag tror inte att han har något politiskt intresse på det sättet. Men
jag tror att
om
han
hade haft det.
Ja, precis. Ja, men det är han säkert. Men jag tror att han är alldeles för progressiv i sitt sätt att vara. Han är ju väldigt, vad ska man säga, en väldigt liberal egyptier.
Kanske det var jättebra om Salah blev president.
Det hade det säkert varit. Jag menar, han pratar ju ofta liksom om liksom kvinnors utbildning. Men det också, han fick ju mycket skit från en del håll hemma i Egypten för att han la ut bilder på Instagram där han firar jul och såna här saker.
Ja, men inte ganska... från... Ja, men det är nog lite olika, tror jag.
Det är ju från, alltså det är mina, politiskt liksom...
Ja, mina vänner skulle ju aldrig... De skulle ju aldrig säga någonting om det.
Nej, alltså, det är klart.
Jag såg ju till och med en julgran liksom i Kairo. Som fortfarande var... så att,
det skulle man i och för sig få kritik för även i Sverige.
Om det fortfarande...
man hade julgran.
Åh, fan, det påminner mig. Jag måste ta ner julbelysningen. Den hänger fortfarande.
Jag trodde du skulle säga att jag måste ta ner julgranen.
Ja, julgranen. Den åker ut på annandagen. Jag hatar ju
annandagen.
Jag hatar att ha julgranen efter julafton.
Är du en sån som sätter upp den tidigt eller sent innan?
Men hellre tidigt och sen slänga ut den det första som händer när julen, för att när julafton är över och man har liksom gått igenom det här med alla barnen, då vill man ju bara att det ska vara liksom april. Man vill ju snabbspola livet liksom därifrån fram tills det blir vår. Det första man gör är att slänga ut granen.
Du känner inte att mellandagarna är en sån här dagar du får liksom umgås med familjen i lugn och ro med liksom julgranen?
Bra snack nu här.
Då är det ju fotboll.
Ja, Vi måste svänga tillbaka.
Så här brukar vi aldrig hålla på. Sånt här håller andra poddar på med att prata om sig själva. Nej. Manchester City, Manchester United 4-1. Det var spännande i några minuter därefter. Jadon Sanchos väldigt fina kvittering.
Jättefint mål.
Men det här är... Alltså många gånger när vi har pratat om den här matchen så har det varit så här, ja men på förhand, man tror att Manchester City ska dominera, köra över Manchester United, framförallt på Etihad. Och sen har det liksom inte blivit så. Alltså Manchester United plockade ganska mycket poäng på Etihad de senaste åren. Men den här matchen var verkligen precis så som man såg det framför sig inför... alltså det var oerhört svårt för Manchester United att skapa något framåt. När de gjorde det så var det en individuell prestation av Jadon Sancho. Medan för Manchester City gick det ganska lätt att ta sig fram till ytor, hota på olika sätt. Det var inte en speciellt jämn match i slutändan efter det.
Nej, det var det inte. Inte som du säger i andra halvleken i alla fall. Första halvleken, jag vet inte riktigt om... Det kan nog ha varit en kombination av att Man City faktiskt slarvade en hel del och att då Man United var lite mer påslagna, eller de fick hålla lite mer i bollen, vilket gjorde att men de kände väl att de var mer involverade i matchen. Jag tror att ett av de främsta problemen för dem i andra halvleken var ju att Man City vägrade att släppa ifrån sig bollen. Och då började de hänga med huvudena till slut, för att det är ju jobbet att bara springa och jaga. Och man förlorar lite grann tron på det man gör. Det jag fastnar ju alltid för tränare. Det är som att jag är ju manager cam i den här podden. Och Pep Guardiola under första halvlek, eller egentligen redan efter 3 minuter, och så föll han ner på knä i tekniska området och var fullständigt förbannad, för han tyckte, eller det var väldigt uppenbart att han tyckte att vänsterkanten inte fungerade som han ville att den skulle fungera. Nu hade han ju gått för Jack Grealish istället för Raheem Sterling. Och Grealish spelade då på vänsterkanten och skulle kombinera ihop med Cancelo. Det var något där som jäckade Guardiola, det var väldigt uppenbart.
Man vet aldrig riktigt vad det är med Guardiola. Han kan ju också, ibland känns det som att han har hjärnspöken när han hänger upp sig på grejer.
Ibland tycker man
att laget bara fungerar hur bra som helst, och så står han och bara är vansinnig vid sidlinjen.
Men det var ju väldigt tydligt att det var den kanten de anföll på hela tiden. Alltså Mahrez hade ju inte ett skott förrän några minuter innan halvtid, och det var ju på grund av att de riktade spelet mot vänsterkanten, så att någonting fanns det ju där som Guardiola hade filat på inför den här matchen som han tyckte inte riktigt klaffade då, trots att alltså, ett par av målen är ju sprungna ur från vänsterkanten. Det var egentligen inte förrän i andra halvleken, eller jag tror till och med att någonting som gynnade dem väldigt mycket var det här som inträffade på läktaren när det blev ett par minuters avbrott. Nu visade det sig att den supportern lyckligtvis inte hade kollapsat på grund av något hjärtproblem eller så man kunde starta igång matchen snabbt igen. Men under den lilla periodens vila där så skrek Guardiola till sig Cancelo och stod och gestikulerade åt 48 olika håll och hade ett jättelångt snack med honom, och efter det så blev det betydligt bättre. Så att jag tror att det var någonting i Cancelos rörelsemönster som han inte var helt nöjd med, men det är väl lite så med en perfektionist också, att han vill att allting ska sitta, för att han såg ju också att de gångerna som United kunde ställa om, ja, men då blir det ju farligt direkt. De har ju ändå den typen av spelare där fram, och Jadon Sancho visar ju det inte minst i det avslutet han tar, som är fantastiskt bra. Men sen efter paus då fanns det bara ett lag på plan, och mycket av det beror ju på att Kevin De Bruyne också var så där fullständigt fantastisk som han kan vara ibland, eller som han är väldigt ofta, men i den här matchen stod han ju verkligen ut. Och sen så fick ju Mahrez till slut involveras, trots att han ju knappt hade gjort det under första halvlek, och står ju för 2 väldigt fina mål också. Så att nej, där var ju Man City definitivt dubbelt så stora som Man United var. Och det är ju oroväckande för Uniteds del att det ofta blir så där att de tappar efter 40, 50, 60 minuter, alltså tappar i intensitet.
Alltså, men i ett derby, såklart, till att börja med, Citys insats är ju fläckfri här, den är ju alldeles lysande också. Ja, efter då de här små ändringarna från Guardiola som i alla fall mitt taktiska öga inte kan notera exakt vad det är han har sagt till Cancelo, förutom myviga gester. Han hade vi med Rodri och Ruben Dias där i någon sorts liksom taktiksnackshög där han pratade och diskuterade hit och dit under det här avbrottet. Och sen...
Rodri slog ju bort en del bollar också, får man ändå säga, under första halvlek.
Men Kevin De Bruyne är ju så sanslöst bra i den här matchen. Alltså sättet som han hittar ytor på. Det är en omställning i första halvlek där de är 2-3 egentligen. Och bara tajmingen i hur han inte slår den bollen till Foden, tror jag det är. Utan först tar 2 kliv inåt, får med, drar isär lite grann på egen hand backlinjen, han skapar den ytan åt Foden som, eller vad det är, Grealish, jag minns inte riktigt. Ja, Grealish är det nog. och sen då slår bollen i djupled med en sån perfekt. Det, man har sett hur många sådana omställningar som helst. Ja, men den där passningen finns inte riktigt. Ja, men försvararen är med. Ja, men de har ändå koll på ytorna. Men bara sättet som De Bruyne tar en touch till och sen passningen som är helt perfekt gör att han skapar en 100% i målchans av någonting som är en 30% i målchans i den omställningen. Och den briljansen, den närvaron och tajmingen i hans spel, den är ju 10 av 10. Det är ju få i världen som har den och som kan göra den typen av chanser utav ganska lite.
Det är ju den kvaliteten vi vet att han har, men som vi inte sett så mycket den här säsongen med skadeproblemen.
Sen skadan där inför, ja. Hur länge sedan är det egentligen?
Säsongen men nu är det väl ganska... Ja, nu
det är ett och ett halvt år sedan eller något.
Ja, alltså förra säsongen hade han sina moments också, även om det var kanske då Gündogan som klev fram ganska rejält också.
Ja, det var i slutet på förra säsongen han skadade sig där inför EM. Mm.
Precis.
Han var bäst på plan i den här matchen.
Måste ju sägas att också Jack Grealish efter då de här inledande liksom ändringarna, han gör ju en av sina bästa matcher i City-tröjan hittills, tycker jag också. Bara helt konstant orosmoment på alla sätt och vis. Men sen det går att sitta och lyfta i princip varenda City-spelare för hur de genomför den här andra halvleken. Men man kan inte släppa ändå att Manchester United, oavsett vilka de möter, de har ett uddamålsunderläge i ett derby och noterar noll chanser på en hel halvlek. De får knappt röra bollen, de får inte låna bollen.
Nej.
Och det är sanslöst ändå vilket, alltså alla har ju fattat att det har varit ett tronskifte på alla sätt och vis, absolut. Men att man ser att fortfarande avståndet är så enormt stort som det är just nu.
De slog 16 passningar under de sista 10 minuterna. City fullbordade 120 under samma tid, inklusive 6 avslut. Och Rodri stod på egen hand för 17 stycken, vilket alltså var en fler än hela Man United. Så det säger ju en del om dominansen. På Jack Grealish bara flika in att, vet inte om ni såg den diskussionen som Guardiola hade på sin presskonferens inför den här matchen, där han pratade om att spelare är alldeles för besatta av statistik och göra mål och poäng, och han menade på att en spelare kan vara precis lika viktig för ett lag även om man inte gör mål. Och jag tyckte att Grealish var ett väldigt bra exempel på det just den här matchen, att han gjorde precis allting förutom mål, och det gör ju inte så mycket om det finns andra lagkamrater som kliver fram. Så att han kanske också ska försöka att tänka mindre på det där med att han inte har gjort så mycket mål sedan han gick till City, att han istället ska försöka koncentrera sig på att göra den här typen av matcher, så kommer ju målen komma av sig själv.
Det är ju inte som liksom poängproducent som City betalar de pengarna för honom heller, det är ju för alla hans andra kvaliteter och hur mycket nytta han gör offensivt på alla sätt han länkar upp och sätten han hotar, sättet han agerade överhuvudet och vinner frispark och allt, hela paketet. Det är ju därför de betalar de pengarna de gjorde, för att han är en pusselbit som gör det här laget bättre. I ett lag som City har du alltid en matchvinnare på plan. Du har alltid någon som kommer göra målen, om det så är Kevin De Bruyne som kliver fram eller Riyad Mahrez som kliver fram, i en annan match är det Foden eller Sterling eller Gabriel Jesus eller ja, ni vet. Så att de är ofantligt starka som kollektiv verkligen, på att de har så otroligt hög individuell skicklighet på varje position.
Ja.
För kanske, jag vet inte hur många av sågningarna i Sky Sports-studion efteråt som ni tog del av. Det var ju Roy Keane och Gary Neville framförallt som...
Roy Keane var inte nådig.
Nej, det var ju både förkastligt och skamligt, och de viftade med vit flagg, och 5 eller 6 spelare borde aldrig få spela igen med United. Och det var som att de spelade med 9 man, och ja, kritiken haglade ju. Och av de här 5 eller 6 spelarna som Keane pratade om, så nämnde han 2 vid namn, och det var Fred och McTominay. Och tyckte ändå att McTominay i sin intervju efter matchen, så var han väldigt, det märktes att det fanns en frustration hos honom, och också att han faktiskt bryr sig om Man United. För att det är väl lite där, tror jag, supporterna känner att ja, men vilka spelare i det här laget bryr sig faktiskt om att representera Man United och all den historien som den klubben står för. Det är det man inte riktigt ser, men jag ser det hos McTominay. Sen tycker jag inte, och aldrig tyckt egentligen, att McTominay är tillräckligt bra. Han är inte på den nivån, tycker han. Jag tycker han är bättre än Fred. Fred är ju den spelaren som jag irriterar mig på allra mest egentligen. Med, backlinjen är ju ett kapitel för sig också. Det, vi får kanske prata lite om deras försvarsspel,
ja,
också.
Ja, vi måste prata om Manchester United. Alltså, truppen, frågetecken runt Cristiano Ronaldo som ska ha skadat sig strax innan den här matchen. Frågetecken runt Edinson Cavani. Finns uppgifter runt att han helt enkelt inte vill spela. Det läcker otroligt mycket från det där omklädningsrummet om att det är väldigt, väldigt dålig stämning. Vi hade fyra spelare som på väldigt kort varsel, varann sjuk, va?
Ja, det är covid på honom och Luke Shaw.
Det är covid på de två och höftskada på Cristiano Ronaldo. Och Edinson Cavani.
Höftböjare.
Heter det inte så på svenska då?
Ja, det kanske det gör.
Det
har jag skrivit i alla fall. Oj.
Det stämmer säkert om du inte har.
Det blir nog bra. Alla förstår vad du menar. Och Edinson Cavani, alltså, det har inte blivit bättre sen Ralf Rangnick kom in. Det har inte blivit bättre stämning i truppen. Det känns som att, ja visst, nu måste det liksom räddas en fjärde plats här. Men om inte alla drar åt samma håll så kommer det inte bli någon fjärde plats för det här laget. Och
knappt att det ens
Harry Maguire har haft sin sämsta säsong, tror jag, sen han började spela fotboll den här säsongen. Han ser inte heller ut, även om han kan blixtra till i en tackling här och där, och någon match ser det lite bättre ut, så ser det fortfarande, alltså, långt, långt utifrån att vara en mittback som ska spela ett lag som spelar i ett topp 4-lag i Premier League. Det är väldigt bekymmersamt för Manchester United just nu. Man ser inte riktigt, för löser de inte Champions League här, vilken tränare, det är klart att de fortfarande är Manchester United. Det pratas om Ten Hag, det pratas om Pochettino.
Ten Hag är helt rätt väg att gå, men där man får väl se om det liksom...
Ja.
De måste väl vara ett intressant projekt till att börja med.
Det hjälper ju om man löser en fjärde plats, så att säga, för att få projektet på rätt fötter.
Jag ser inte det här United göra det.
Men just nu så är jag tveksam.
Men det är alltså... Man United, det borde ju rimligtvis fortfarande vara ett väldigt attraktivt val, för att man vet ju om vilket enormt varumärke det är och vilka pengar det ändå finns. Och det är inte som att de inte har lagt pengar på värvningar de senaste åren. Problemet är ju bara att de har lagt pengarna på helt fel spelare. Man kan ju inte fatta egentligen hur mycket pengar de la på, ja, men både Maguire och Wan-Bissaka när man såg insatsen igår. Det är inte tillräckligt bra sett till vilka höga prislappar det var på dem ju.
Nej.
Och sen vet jag inte riktigt med Ronaldo där heller, för att, alltså, nu ska man inte tro på allt det Sun skriver, men de påstår ju att han visste om att han inte skulle vara med i startelvan, och det var därför han drog till Portugal. Det verkar väl lite långsökt ändå. Nu känns det väl lite som att man, ja, men som att tidningarna försöker hitta stories i allting. Men en sak som förvånar mig ändå, sett till allt det här, det är hur många som fortsätter försvara Ralf Rangnick konstant, trots att ingenting har blivit bättre sen han kom in. Eller det är klart att vissa saker har ju blivit lite bättre. Nu såg man ju definitivt inte det i den här matchen, men det känns väl ändå som att försvaret har haft lite mer struktur under honom tidigare i alla fall, jämfört med under Solskjaer. Och det ska ju ha haft att göra med att det inte fanns någon struktur alls under Solskjaer. Det fanns ingen tanke enligt många uppgifter. Så att, ja, men sådana saker, där kan man ju se en skillnad, och det här att han har tagit upp Elanga och gett honom chansen och så. Det är ju jättebra. Men i övrigt så måste man ju ifrågasätta valet att plocka in honom som interimtränare. Och vad 17 ska han ha för roll efter säsongen? Han sitter ju skämtar på presskonferenser om att han ska anställa sig själv och sådär som huvudtränare eller som permanent tränare efter säsongen. Och som sagt, vi vet fortfarande inte riktigt vad han kommer ha för position då. Alltså, han är ju fortfarande satt som någon sorts konsult. Så att det är egentligen ett haveri från ledningen totalt. Alltså, det har ju inte funnits någon riktig struktur sett hur de har arbetat. Och nu påstår de ju att de vill tänka långsiktigt. Och det var därför de inte plockade in Antonio Conte. För att de vet om att han är en sån typ av tränare som lämnar efter ett par år och går vidare. Han är ju dessutom en sån person som går ut öppet i media och kritiserar ledningen. Och det vill de väl inte heller, för att det finns säkert en hel del att kritisera.
Att kritisera.
Så att de har hamnat i någon sorts rävsax där de bara sitter och väntar ut den här säsongen. Och det är ju inte heller bra, för de måste ju ha den där Champions League-platsen.
Nej, men det är precis det. Det är en oerhört prekär situation. Samtidigt, Manchester City då, efter ett par lite svagare insatser senaste tiden, 1-0 mot Everton var ju verkligen med där på ribban. Vi pratade om hans situation och så vidare, så tog man nu en emfatisk, det är väl den svengelska, emphatic, en seger med eftertryck i den där titelracet som ju är högst närvarande plötsligt efter att man har haft titeln i en liten ask, kändes det som, under några omgångar, men nu är det ju kniven mot strupen igen om man ska vinna den där titeln. Chelsea däremot är några poäng bakom, befinner sig lite grann i ett eget race där på tredje plats, har för långt upp för att egentligen hota toppen, men har också ganska långt ner för att egentligen vara hotade om den där tredje platsen.
Fast Arsenal hängmatchseger, då är det inte långt däremellan alltså.
Nej, det är sant. Chelsea som ju har sina egna problem, inte minst Roman Abramovich som ju har annonserat att han kommer försöka sälja Chelsea. Sanktioner på grund av invasionen av Ukraina gör att han inte längre kan sitta kvar som ägare, helt enkelt. Frida, vad är det senaste som har hänt runt Abramovich och Chelsea och potentiell försäljning?
Ja, det har väl varit lite snack om att det är väl tre personer eller vad säger man, parter som har fått förfrågan om att köpa klubben, och en av dem är ju den här killen, tänkte jag säga. Buss, han är ju närmare 80 bast och är ju mer gubbe än kille, men han gick ut i svenska Blick då och bekräftade att han hade fått en förfrågan, men tyckte ju då att priset var alldeles för högt och att han i så fall måste hitta andra andra partner som kan backa upp honom vid ett eventuellt köp. Så att det är ju lite standstill nu, tror jag, just på den biten. Det slog inte ner som en bomb att Abramovich skulle sälja klubben, för att det har ju varit ganska mycket snack om det egentligen sen han släppte det där pressmeddelandet förra helgen då, när han lämnade över ansvaret till de här sex förtroendevalda. Men det är ju en så stor händelse ändå, för att han har ju definierat Premier League under 2000-talet på ett sätt som ingen annan har gjort i det här. Att han startade hela den här moderna fotbollen med att köpa upp en klubb och sen bara pumpa in pengar. Han kommer ju för alltid vara en stor del av Chelseas historia. Och sen är det ju såklart trist att han tvunget skulle beblanda sig med den typen av människor som Vladimir Putin, även om det sägs väl, som vi tog väl upp precis i slutet av förra avsnittet, det här med att det kom uppgifter om att han skulle medla mellan Ukraina och Ryssland. Nu har det ju inte funnits några konkreta bevis egentligen för att det faktiskt skedde. Det är ju en talesperson för Abramovich som har bekräftat hela grejen, men man har inte riktigt hittat någon tydlig bekräftelse från ukrainskt håll att det skulle vara så här. Men man kan väl hoppas att hans lojalitet ligger någon annanstans. Men ja, han känner väl att enda utvägen för honom här är att sälja av sina fastigheter och sälja av sina tillhörigheter, och då är ju Chelsea en av dem.
Ja, vi pratade ganska länge om det här i fredags också i Sillypodden. Om ni vill lyssna mer på det så kan man söka sig dit. var inne på att Roman Abramovich är ju kanske den mest inflytelserika personen i den internationella toppfotbollen sett över de senaste 20 åren. Har förändrat fotbollen i grunden faktiskt med den investeringen han gjorde i Chelsea och sättet som det gick till. Jag menar, vi har skrivit helt nya regler runt financial fair play som inte hade funnits idag om det inte vore för Roman med flera, men där han ju var den som var först ut.
Sportswashing-pionjären Roman Abramovich, får man väl säga.
Så är det ju.
Det syntes väl om inte annat också, alltså hur det faktiskt fungerar när liksom Chelsea-fansen, vissa Chelsea-fans helt tappat rim och reson och valde att hylla sin gamla ägare mitt under då liksom applåden för med stöd till de ukrainska krigsoffren inför matchen där på Turf Moor.
Jag vet väl inte hur många det är heller.
Därav vissa, så att säga.
Jag tror nog att de flesta Chelsea-supportrar förstår att i ett sånt läge, precis som Thomas Tuchel sa på presskonferensen också, att i ett sånt läge så då är man, då finns det bara en rätt sak just nu, och det är att stötta Ukraina, inget annat. Och det, ja, jag tror att alla håller med, eller alla, men jag tror att majoriteten håller med om det.
På planen så var det ett Burnley som såg pikt ut, tyckte jag, till en början. Chelsea hade svårt att ta sig igenom samtidigt som Burnley skapade en del farliga målchanser under första. Vi pratade om betydelsen av Reece James och hur mycket han har saknats den här vintern när det har gått lite mer grus i maskineriet och för Thomas Tuchel. Nu är han tillbaks
och facit i hand.
Och med facit i hand, han kliver direkt in och den målet han gör öppnar ju upp den här matchen, för att det är nästan som att luften går ur Burnley där. De orkade och framförallt när det bara rasar ju, iväg sen. Kai Havertz 2 mål på 3 minuter och sen Christian Pulisic i 69. Där och då, det är ju bara liksom Chelsea, allt går plötsligt in och Burnley liksom rasar ihop.
Ja, lite konstigt där ändå, för att precis som du är inne på så hade ju Burnley några bra lägen där tidigt i matchen. De låg väldigt kompakt i försvarsspelet och sen så är det ju en period där i andra där de helt tappar det grundläggande konceptet fotboll. Jag vet inte om Ben Mees frånvaro spelade in, så kan det ju ha varit. Men det blev extremt rörigt och de tappade ju spelare. Havertz var ju en sån som bara gled in i luckorna och fick stå helt ensam. Och Tarkovski ger bort bollen. Eller fick väl lite snedträff där innan Pulisic drog in utökningen, så att det var ju bara fullständigt haveri. Det var ju inte alls det Burnley som vi känner igen.
Nej, men liksom rörigt försvarsspel är inte det man förknippar liksom Sean Dyche Burnley med, men det var ju verkligen vad det var. Det var ju ingen ordning på någonting.
Känns det som en liten kombination av, alltså såklart, ja, målet som Reece James gör kommer ju ett psykologiskt mardrömsläge för Burnley efter man har gjort en så pass bra halvlek som man gjort, får en smäll liksom direkt. Sen ska det inte falla ihop så där för det, men också sen när du har en så pass smart spelare som Kai Havertz som kan utnyttja det minsta lilla oreda i ett försvar. Det ska ju sägas att inte bara för att han gör 2 mål, men Kai Havertz har ju faktiskt börjat komma igång på allvar nu. Mm. Nu börjar man se de här kvaliteterna man såg när han spelade i Bayer Leverkusen, de som gjorde att han var så eftertraktad, de som gjorde att Chelsea betalade de pengarna de gjorde. Man börjar se dem i poängprotokollet också. När en sån spelare då får gå kring och tyda ytor när Burnley bara släpper massa ytor i sin oreda, då kan det smälla fort, och det fick vi ju se här.
Ja. Ingen Lukaku på plan överhuvudtaget i den här matchen. Han har liksom halkat ganska långt ifrån startelvan plötsligt, Frida.
Ja, han har ju det, och det är ju för att Havertz erbjuder ju något annat. Det var ju ändå lite intressant där i ligacupfinalen när Tuchel satte på Werner och Lukaku ihop då med Kai Havertz. Tyckte han ändå att det fungerade ganska bra, och att det är möjligtvis någonting man kan titta på. Havertz lite mer mobil, lite rörligare. Och då blir det ju ett helt annat typ av spel som ju faktiskt passar Chelsea betydligt bättre. Och det har vi ju varit inne på massvis med gånger. Den enda spelaren som man ja, men, hittar lite frågetecken kring just nu, eller i den här matchen framförallt, det är faktiskt Mason Mount som inte riktigt har kommit upp i den, i den formen, eller inte hittat den formen som vi har blivit så vana vid att se honom i. Men i övrigt så behövde de ju verkligen den här segern, särskilt efter den snöpliga ligacupfinalförlusten och allt det här med Abramovic. Det var nog skönt för både Tuchel och klubben och supportrar att de fick den här ketchup-effekten där i andra halvlek.
Vi tar oss vidare till den tidiga söndagsmatchen då, Watford-Arsenal. Här var det målkalas och vilken rivstart på den här matchen. Det höll ju på, alltså det var ju offside visserligen, men efter 18 sekunder hade Watford en boll i mål. och det var liksom på den vägen det var i den här matchen, kändes som. Det var fullt ställ, vackra mål. Det är ju alltså ett av säsongens absolut vackraste mål fick vi se i den här matchen.
Alltså du tänker väl på tredje Arsenal-målet, även det andra var ju otroligt vackert. Men
det är ju alltså Cucho Hernandez cykelspark.
Ja, du fick ut Hernandez cykelspark också. Jag hade helt förträngt den.
Jag hade helt svårt att hänga med.
Ja, men jag hade helt förträngt. Alltså, den såklart. Alltså, det är en perfekt chilena verkligen. När han, alltså, perfekt renträff rakt ner i hörnet. En helt underbart mål. Men jag hade ju helt glömt bort den i och med de spelmål som Arsenal faktiskt gör i den här matchen sen. Vilken frejdig offensiv, vilken underbar liksom samklang. Martin Ødegaard som bara växer här nu i den där rollen. Och börjar se ut som han gjorde i Real Sociedad-tiden. Och börjar se ut som den spelare som Arsenal-fansen hoppades han skulle göra. Mm. Bukayo Saka som fortsätter vara alldeles briljant. Jag tycker avslutet till när han då avslutar det jättefina anfallet där de gör sitt andra mål håller ju enormt hög klass när han bara drar den i motsatt hörn. På det sättet han gör. Gabriel Martinellis mål också. Det förarbetet med den en touch liksom samspelet. Lacazette som jag är helt övertygad om att signa ett nytt kontrakt med honom. Kanske inget Aubameyang-kontrakt, men behåll honom.
Nej, för guds skull.
För guds skull inte ett Aubameyang-kontrakt. Men jag tycker att han har visat hur mycket han tillför med sin liksom...
Ja, men det här är ju mer en... ett spelsätt som passar honom där han får vara centralt inne, ta plats, skapa ytor åt andra. Med dubbla assist i den här matchen och är en perfekt referenspunkt med tanke på vilka målhot de har från Bukayo Saka, från Martinelli, Ødegaard också liksom i den här, vi vet att det finns dessutom en Smith Rowe som kan komma in och göra mål från de positionerna. De har mål i de positionerna. Det är lite likt Liverpool. Man tänker att ja, men Roberto Firmino, ja, men han gör för lite mål, men han behöver inte göra så mycket mål. Det är viktigt att han är där, han hittar ytor, han länkar upp, ser till att anfallsspelet, så kommer liksom målen från kanterna, från lite andra positioner.
Jag tror att en av nycklarna också är att vi har fått se en annan Thomas Partey nu på sistone också. Mm. För att i och med att han liksom kliver upp och att han har kontroll på läget, det är ju det som gör att Ødegaard kan slinka ut till höger och ha de här fina samarbetena med Saka som man har sett i ganska många matcher nu den senaste tiden. Och när man dessutom då har välfungerande vänsterkant, då blir de ju väldigt jobbiga att hantera Arsenal. Konstigt ändå i den här matchen, för att tittade på den här matchen i pressrummet på Etihad, men jag fick känslan av att, eller jag hade en sån här dubbelkänsla av att Arsenal kändes som att de var, som att de hade kontroll på läget, men att de samtidigt var väldigt sårbara inför Watfords omställningar och spelare längst fram. Det är väl det enda i så fall man kan peka på, att där finns en förbättringspotential just kanske i backlinjen, att man ska få lite mer stabilitet rakt igenom, att man kan liksom ha kontroll fullt ut på en match. Men precis som vi har sagt de senaste veckorna, så har man ju verkligen börjat se ett betydligt mognare lag och hur mycket de faktiskt har utvecklats under hela den här säsongen. Så att, ja, och dessutom Arteta, han tog upp en ganska intressant grej om Saka på sin presskonferens och sa att ja, men den här straffmissen i EM, den var nog väldigt bra för hans karriär, sa Arteta, och menade då på att ja, men det är en sån sak man växer av också, att ja, men liksom stå på den här fullsatta arenan och missa i ett läge där man absolut inte får missa, för att det innebär en missad EM-titel. Men just det att han kanske har vänt det till någonting gott. Det är också väldigt intressant. Jag tror att på Kajusakas resa också har nog varit väldigt, ja men, väldigt speciell i det här. Att han liksom började lite grann på botten där efter den här missade straffmissen. Och sen så har han bara växt och växt och växt under säsongen. Så det är ju otroligt viktigt nu att de får behålla honom. Och bästa sättet för att behålla honom. Jag tror själv att han vill stanna i Arsenal. Men det kommer ju finnas andra intressenter. Om Arsenal missar Champions League-platsen. Men just nu så tror jag inte att de gör det. Lyckas de bara hålla i det här, då tror jag de plockar den sista platsen.
Ja, de sitter ju verkligen i förarsätet för fjärde platsen just nu. Har den med matcher till godo.
Det är tre matcher till godo på United och tre, försprång.
Ja, precis. Och Spurs som har då lika få matcher spelade som Arsenal är ju 6 poäng efter. Så att det är verkligen fördel Arsenal i jakten på fjärdeplatsen just nu. Vi var inne på titelracet lite grann. Liverpool besegrade West Ham, ett av två lag som har besegrat dem den här säsongen. Liverpool har ju bara två förluster på hela säsongen, alla turneringar, och ett av dem är West Ham som ju vann på London Stadium. Här blev det 1-0 till Liverpool efter en ganska tillknäppt matchen då. Kändes rättvist i slutändan. Liverpool skapade mer, men West Ham kunde definitivt ha fått med sig en poäng här. Har ju ett jätteläge i andra.
Det var Lanzini som hade ett läge där det borde vara mål.
Smet emellan där när Alexander Arnold rensar på mållinjen. Precis. Eller räddar bollen.
Ja.
Fantastisk räddning.
Alexander Arnold som ju spelade fram Mané till det enda målet. Det är hans 17:e assist den här säsongen, alla turneringar, 11 i ligan.
Han är ganska bra, den där Alexander Arnold.
Ja, den assisten är inte dålig.
den håller väldigt, väldigt hög klass.
Ner på bröstet, och sen är det inte många decimeter han kan slå den på mellan målvakt och försvarare där. Och...
Men det är verkligen sån här som bara ligger på precis där den ska också. Offside-linjen ligger perfekt också, Manés löpning. Med facit i hand, perfekt tajmad. Och sen avslutet, hur enkelt som helst. Alltså, det... Jag tycker väl inte Liverpool imponerar väl inte jättemycket förutom den där lilla aktionen egentligen. Alltså West Ham hade ju som sagt en del
möjligheter. Och West Ham har ju visat att de vet hur de ska liksom frustrera det här laget. Hur de ska stå placerade, vilka ytor som de ska stänga ner för att göra det svårt för Liverpool. Det såg vi ju i förra mötet att det är ju en av de sämsta matcherna Liverpool har gjort på säsongen, och det kändes väldigt mycket var på grund av sättet som West Ham spelade på. Passar inte Liverpool verkligen. Så att det var en tuff match, men 3 poäng till Liverpool, och nu ja, vi får ju allt pekar ju framåt här mot den här matchen i början på april mellan Manchester City och Liverpool.
Vi har ju suttit här förut och väntat på matcher mellan Manchester City och Liverpool också, så att jag tycker mer och mer är tydligt att ja, det här är väl ingen liksom rocket science jag ska säga nu, eller ganska uppenbar grej, men alltså det är ju två herraslag som vi har haft i Premier League de senaste åren. Det är ju tydligt att City och Liverpool är en klass över alla andra. Sen har vi ändå försökt peta in Chelsea och göra det till en trio inför säsongen, men de har ju inte riktigt haft det liksom. Det är de två lagen det handlar om.
Jag vet inte om jag har sett den här diskussionen också. Tycker jag har varit rätt intressant i alla fall med Liverpools höga backlinje och det här att Chelsea exploaterade den ganska väl i ligacupfinalen, och nu lyckades ju West Ham nästan också utnyttja att de står väldigt högt med backlinjen. Men det blir ju lite kort.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Konstigt att den diskussionen dyker upp när Liverpool, ja, de har hållit nollan 5 gånger på de 7 senaste ligamatcherna. Jag vet att, alltså, vi vet ju om att det finns en risk med att stå högt med backlinjen, men de lyckas ju få med sig resultaten, och ja, men släpper man då till ett par möjligheter varje match. Ja, men är det hela världen då? Jag tycker det är egentligen konstigt att den har dykt upp just i det här läget. För det är inget nytt, samtidigt som då de ju faktiskt, ja, som sagt, ändå har fått med sig resultaten.
Mm. Nej, men det är ju en risk-reward-grej, och det är ju uppenbart att Liverpool tjänar mer än vad de förlorar på att spela på det här sättet. Mm. De vet att det finns en potentiell för motståndarna. Om de slår en perfekt passning och kommer en perfekt löpning, så kan man få ett friläge. Men å andra sidan håller man backlinje, mittfält och anfall så tajt att man vinner så otroligt mycket bollar i viktiga positioner högre upp i banan, och det är så enormt mycket Liverpool-mål kommer till. Att man vinner de där duellerna för att man är helt enkelt så tajt mellan lagdelarna. Och det är ju kalkylerat, en kalkylerad risk-reward som ju vi har sett under ganska lång tid. Man gynnas av, så att det är konstigt att kalla det, att kritisera dem för det när det är någonting som de själva väljer att göra.
Ja,
liksom.
Det är rätt många krönikörer och sådär som har liksom skrivit, ja, det måste de rätta till. Och så tänker jag tror nog att Klopp vill fortsätta precis så här. Ja. Han kommer nog inte ändra på någonting alls.
Nej. Det är också därför man har väldigt tydligt scoutat Virgil van Dijk som är en av de snabbaste och bästa duellspelarna en mot en, för att han är bäst på att hantera just den här situationen, och att rollfördelningen blir så tydlig då. Joel Matip, som ju är väldigt långsam å andra sidan, han blir den som stöter och försöker vinna bollar, promenerar upp med bollen i banan, medan van Dijk är den som i så fall slår långt och faller ner och tar löpduellen med motståndaren. Det är ju, det här har man ju räknat på i analysteamet, och jag tror inte det är någonting som de alls är missnöjda med att det ser ut så här, utan det är en del utav, sen om man missar offside-fällan ibland eller att man står på hälarna eller kommer fel, det är ju klart att det finns individuella misstag som man alltid ska göra eller ska liksom titta på och åtgärda, det är inget systemfel liksom i det Liverpool gör. Det är högst medveten strategi. Bottenstriden, hade vi ett litet ångestmöte då mellan Brentford och Norwich, och Norwich börjar verkligen se ut som Norwich ser ut varje gång de är uppe i Premier League. Om 2 år kommer vi sitta här och konstatera att Norwich ligger sist igen.
Men den här året
när de har vunnit Championship och gått upp, och sen det är lite tragiskt hur de verkligen är ett lag som är för bra för Championship och för dåligt för Premier League, och de lyckas liksom aldrig ta sig ur den där.
Ja. De är som Leksand för några år sedan.
Med helgens finaste bilder i alla fall, när Brandon Williams blir nerbrottad av en motståndare, ser inte vem det är och ska ta ut sina aggressioner på honom, och så ser han att det är Christian Eriksen, och så mjuknar han och ger honom en kram istället. Det var ju fullständigt underbart. Ja, jag undrar hur länge vi kommer behandla Christian Eriksen med silkesvantar så här, för att det är ju väldigt mycket så dutt nu, men det är ju för att det är så fantastiskt att han är tillbaka, och att det faktiskt inte var så länge sedan som vi såg de där skräckbilderna från Köpenhamn. Men lite roligt var det, men fin match från Eriksen får man ju säga. Spelade ju en liten djupare roll här, så var ju med hela speluppbyggnaden och slog några riktigt linjebrytande passningar, och det är ju vad Brentford har efterlyst. Och så dessutom då att måltjuven Ivan Toney är tillbaka. Mm. Det har ju hängt väldigt mycket på honom, men nu när Eriksen har kommit in så känns det som att Eriksen kan avlasta honom lite grann eller länka upp med honom, så att inte allting bara, allt fokus riktas på Toney. Så att en väldigt, väldigt viktig seger för Brentfords del. Ben Gibson hade inte en lika bra eftermiddag.
Nej, det hade han inte. Vad ska vi säga om den?
Orsakade ju 2 straffar, varav den ena var ju att han typ stämplade Pontus Jansson i huvudet, vilket är en otrolig bedrift med tanke på att Jansson är typ 2 meter lång. Så att, nu böjde han ju sig.
Ja, jag tänkte precis säga, men det var inte stående Jansson, absolut.
När han böjer sig så, det är inte som att han kan böja sig sådär jättelångt. Så att Gibson, ingen bra timing på honom direkt, och det hjälper ju knappast Norwich, som ju ändå startade ganska pikt, men sen hade de ju inte inte mycket att säga till om när siffrorna rann iväg sådär.
Man vill ju veta i en sån här alternativ verklighet hur Brandon Williams hade fullföljt situationen om man hade sett Pontus Janssons ansikte där istället.
Han skulle ge honom någon slags brösttryckare på något sätt.
Ja, men det var någonting. Jag håller med, det är en helt underbar situation. Sen är det verkligen frågan, hur mycket kommer Christian Eriksen kunna komma undan med? Alltså i början där. Nu, han fick ju ett gult kort i den här matchen också och så vidare, men sen också i övrigt strålande. Ja. Men,
jag tror själv vill han nog in och kriga.
Såklart, han är ju liksom, han kan ju då duellspelet. Det är ju en sån spelare också. Det ska man inte underskatta.
Jag tror han trivs bra också där i dansk lägret som det ju ändå är. Jag tror han verkligen har hittat hem och känner stor förtroende för Thomas Frank, så att han har ju hamnat på rätt plats, tror jag.
Det är precis rätt klubbval. Alltså, du får spela på en toppnivå, du spelar lite bortom strålkastarna utan den här direkta pressen, men fortfarande på en extremt hög nivå. Och sen, som du sa Frida, det tåls ju att understrykas och upprepas. Herregud, vilka viktiga 3 poäng det där var för Brentford, att få dem.
Ja, för att nu har vi ju då, det var ju förluster på alla lagen under som har spelat. Vi har inte sagt någonting om Leicester Leeds, visserligen den tidiga matchen i lördags.
Det är ju ett rån. Hur Leicester får med sig de 3 poängen.
Harvey Barnes var fin.
Absolut,
han var bra.
Absolut.
Ett fint mål.
Men om man tittar på chanserna i den matchen, och det är ju minst sagt, alltså det positiva för Leeds i det här fallet är väl att uppenbarligen så har Jesse Marks intåg ändå gett någon form av energi. Det var ändå ett Leeds som alltså såg ut i samma form som den form som Bielsa har skapat under alla de här åren, men som hade lite mer intensitet, energi, driv, snabba omställningar, bra fart, fungerade bra överlag.
Mer kompakt framförallt.
Ja, alltså, det är framförallt.
Det här fruktansvärda man-marking-systemet som funkade var fjärde gång.
Och det är ju därför man lutar åt nu, att med tanke på då vad man har hört kring Marsh, att han har kommit in och att spelarna verkligen har fattat tycke för honom omgående. Leeds gjorde ju rätt.
Ja.
Alltså, vet jag inte, det är ju fortfarande långt kvar på säsongen och de måste börja plocka poäng också, de kan inte förlora med uddamålet och sådär, men Bielsa var ju alldeles för envis där på slutet, så att få Marsh bara till resultaten nu också, ja, men då är det ju verkligen ett kvitto på att Leeds fattade rätt beslut, även om det var svårt i stunden.
Men, och det var där jag skulle komma till min andra punkt, är att i och med att de ändå förlorar den här matchen, tänker jag inte släppa min, envist som Bielsa, inte släppa tanken att de fortfarande har skrivit under sina championship-papper.
Ja, men det är väl så fall, det är väl exakt det som var problemet med Bielsa också, det här just envisheten att ibland måste man kanske bara acceptera att man kanske måste ändra någonting eller sådär, man kan inte hålla fast vid sin ståndpunkt, och han gjorde ju det lite för mycket där på slutet. Jag tror att när man har förlorat så många matcher som de har gjort och släppt in så många mål, då är det oundvikligt att börja hänga med huvudet och ha ett sargat självförtroende. Så att även om de förlorar den här matchen också, så tror jag väl ändå att de någonstans känner att det här är på rätt väg. Och precis som Newcastle nu är på rätt väg också, så kan de också hamna där, alltså komma tillbaka in på vinnarspåret. Så att vi får väl se hur det går. Men en amerikan i Premier League, jag vet fortfarande inte vad jag tycker om det. Men...
Everton har ju fortfarande inte spelat och har ju en del hängmatcher, bara 24 spelare, de möter ju Tottenham ikväll, så att det är lite tidigt tycker jag att på riktigt skriva in Everton i den här bottenstriden. Alltså det är klart att de är där, för stunden ligger de på 17:e plats på 22 poäng, men det är fortfarande med 4 matcher mindre spelare än Brentford till exempel.
Men ska vi skriva bort Newcastle?
Newcastle kan vi väl börja skriva bort.
Äntligen.
Ja, äntligen. Eller?
Nej, jag vet inte.
Jag trivdes rätt bra med att ha dem där nere också.
Ja, ingen aning. Men det var mest att vi har ju ändå suttit och pratat om att men någon gång kommer de komma igång. De kan inte ha alla de här pengarna och värva alla de här spelarna utan att få ut någonting av det. Och det ser vi nu. Även om det är ju rätt intressant ändå att det räckte med en spelare, Dan Burn.
Av alla spelare.
Vilken alltså kanonvärvning, verkligen.
Ja, det är ju, och han, vad var han? Nummer 14 på listan över potentiella mittbackar. De vill högt upp. Ja.
De vill ju fortfarande ha Diego Carlos och Sven Bottman och Badia Chile och allt vad det är, men det räckte tydligen med Dan Byrne ändå liksom. I alla fall för stunden. Han har ju varit strålande.
Ja, och Ryan Fraser som har kommit igång här i andra änden av spektret.
Exakt. Det gör dig glad, tyck.
Det gör mig glad. Det är ju alltid roligt när de går ut tillsammans, Dan Byrne och Ryan Fraser. Men
det finns ganska intressant statistik på Byrne. Jag tror att Newcastle har 4 vinster på 5 matcher med honom. Och Brighton har 5 förluster på 6 matcher utan honom. Ja, och med tanke på att vi har sett Brighton nu släppa in lite sådär, alltså väldigt tama mål, så tror jag definitivt att det spelar in att de släppte Byrne. Och Graham Potter var ganska uppenbart irriterad efter matchen också när han fick fråga om Byrne. Så det märks att han var ju den som alltid tog Byrne i försvar. Och det lyfte han ju också, att här satt jag, så han försvarade honom de senaste åren när ni alla ifrågasatte honom. Och nu ser ni plötsligt hur, alltså vilka skillnad han gör, alltså hur bra han faktiskt är. Så att, jag tror inte att allting är frid och fröjd i Brighton nu. För Potters den, inte nu heller när Ashworth har försvunnit till Newcastle. Och de värvar ju inte riktigt spelarna kanske som de behöver, eller lägger inte de pengarna som behövs. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om att han är nöjd med tillvaron till 100% i alla fall.
Alltså, vi har ju alltid varit en väldigt Dan Byrne-positiv podd i allmänhet genom åren. Men till och med vi har nog underskattat honom. Det känns
Nej,
som...
jag har aldrig underskattat Dan Byrne. Ingen som kan komma och säga att jag har försvarat den killen.
Kalle Karlsson underskattade Dan Byrne en gång i tiden när han kallade honom för ett konstprojekt.
Och då fick han mothugg.
Ja, det fick han. Ja,
det är sant i och för sig. Men angående Brighton håller jag också med liksom, allt de värvade ju faktiskt ganska mycket under vinterfönstret, men det var i princip bara saker de skulle skeppa liksom rakt vidare på lån till Belgien. Och det är ganska tydligt, de kanske hade behövt värva någonting som inte skeppas på ett liksom mellanlån i Belgien utan gå rakt in i en startelva här, för uppenbarligen så har det inte funkat efter vinterfönstret för dem.
Men vad hade Tarik Lamptey för position i den här matchen?
Var väl wingback på pappret, eller vad menar du?
Var han forward nästan?
Ja, men det kallas modern wingback. De får göra,
ja,
lite,
han var ju
han
otroligt högt upp.
Ja, för att det är,
ja,
väl
nej, men det är han väl ganska ofta. Kliver in sådär nästan som en extra ytor på något sätt.
Kukureya är ju liksom en liknande typ också. Som
gillar ju Kukureya. Väldigt, väldigt underhållande att se på.
Ja, jag tycker ju fortfarande det är ett tjänstefel av Barcelona har släppt honom så lätt som de gjorde en gång i tiden. Så att, Emil Kraft var stabil.
Ja, Emil Kraft har kommit in och levererat lite fysik.
Ja, men verkligen. Han försöker ju.
Ja.
Sen är det ju fortfarande anmärkningsvärt att det här Newcastle då alltså tar en stabil seger här mot Brighton. Man gör det med att ha Saint-Maximin, som vi såg som i princip den enda offensiva nyckeln i hela laget tidigare, från bänken in. Man har Bruno Guimaraes som såg som den absolut viktigaste värvningen i vintras, som fortfarande inte har fått sin start och fortfarande bara används som en inhoppare i och med att man inte vill flytta på Willock, Shelby, Joel Linton där på mitten. Så att det är ganska intressant ändå.
Ja, och vi måste prata om Eddie Howe som har gjort ett fantastiskt arbete med de här spelarna. Alltså vi kommer ihåg hur bedrövligt det såg ut under stora delar utav hösten. Det här var ju ett lag som inte kunde spela fotboll, såg det ut som. Som inte visste vad de överhuvudtaget skulle sätta fötterna på planen. Det är ju samma spelare till väldigt stor del som kliver ut här och är det bättre laget mot Brighton. Visst, de har fått in Dan Byrne, visst de har fått in lite, men i övrigt så är det ju samma spelare. Det är liksom Matt Target och Emil Kraft och John Joshelvi.
Ja, Target och Ryan... är också ny i för sig, men...
Ja, visst, Target är ny.
Han är ganska, han är bara går omkring och är stabil till vänster, absolut.
Det är liksom Jacob Murphy från start. Jacob Murphy, så hela 2+ spelare liksom, vad kan han egentligen? Det är väldigt oklart, men han är ju där och
Chris Wood gör inte så mycket mål, men det funkar ändå.
Ja, det är exakt, det är precis det, är att Chris Wood är väl den som har varit alltså, vad säger man, most underwhelming, alltså som man fortfarande sitter och väntar lite på att han ska komma igång. Men man måste väl kanske lyfta Kraft ändå lite extra. Det var väldigt, väldigt solid insats från hans sida. Så det är kul att se, för att vi är kanske på honom lite för mycket och sådär, men det är ju för att även han kan vara begränsad, men här gav han verkligen hjärnet och det behövde de, för att det var inte helt självklart att de skulle vinna den här matchen, så Brighton hade ju ändå sin beskärda del av målchanser, men som så ofta förr så fick de inte till det på sista tredjedelen, så att, ja.
Nej, det så är det ju i vanlig ordning. Men det som också är intressant med Newcastle, de kliver ut i den här matchen med, när då Eddie Howe har tagit ut ett lag som vi ser fungerar bra, är att man då plötsligt på bänken har Guimaraes, Saint-Maximin, Almiron och så vidare.
Lafels, det är ju Cher Burn man jobbar nu i försvaret också.
Paul Dammet.
Ja, fast Lafels, det är skönt att slippa Lafels.
Ja, alltså, det är rätt skönt.
Jag har aldrig förstått mig på honom. Han är totalt, man kan inte lita på honom. Det är en säkerhetsrisk rakt igenom, tycker jag i alla fall, har alltid tyckt. Men det visar väl också hur mycket...
Han är frejdig.
Ja,
men det vill man kanske inte ha som mittback.
Jag vill.
Men det visar väl också hur mycket som är mentalt i fotboll. Alltså hur mycket ett par bra resultat kan göra för ditt självförtroende. Det är ju lite det man ser här i Newcastle ändå, att vindarna har vänt lite grann. Jag tror nog att de kommer klara sig ganska fint.
Hade ett par rätt stabila mittenmöten också. Crystal Palace slog Wolves med 2-0. Wolves fina streak har kommit av sig lite grann. Ser inte riktigt lika pigga ut. Mateta fortsätter leverera för Crystal Palace. Väldigt, väldigt fin spelare.
Ja, och Saha inte minst. Och Saha måste man lyfta fram.
Ja. Han fick sätta en straff också efter att ha slagit tidernas sämsta straff tidigare under den här säsongen.
Han jobbar ju hem betydligt mer nu jämfört med vad han gjorde tidigare, och det är ju Vieira då säkert som har fått honom att förstå att det är 11 spelare på planen och alla måste göra sin beskärda del, och jag tycker att det har lyft hans spel överlag, att han är betydligt mer involverad, att han blir inte isolerad längre på samma sätt som kanske kunde hända förr, så att en väldigt stabil insats från hans sida.
Och Aston Villa besegrade Southampton, och Southamptons fina streak har då kommit av sig lite grann i och med det. 4-0 till Aston Villa, det var med eftertryck. Ollie Watkins tillbaks i målprotokollet, det har vi efterlyst.
1+2 från Danny Ings var väl också ganska välkommet sett i formen han har visat under säsongen.
Samma sak, Coutinho såg väldigt fin ut i den här matchen.
Ja, Gerard körde ju vidare på Watkins och Ings. Han testade ju det här för någon vecka sedan och insåg väl att det fungerade ganska bra. Och att ha Watkins och Ings och sen Coutinho strax bakom, det är ju en fröjd för ögat att titta på. Coutinho som nu har 3 mål och 3 assist på 7 matcher, men här hade han ju kunnat göra hattrick. Så många chanser och så många lägen kom han ju till. Det spelade väl in att Southampton tvingades till en del skiften i backlinjen, bytte ju till och med till fembackslinjen där på slutet för att försöka få stopp på Aston Villa, men det gick inte. Det är glada dagar för Villa nu i alla fall, som liksom har kommit tillbaka efter den här lilla formdippen som man ändå hade. Alla är väl glada förutom Buendia möjligtvis, för att jag förstår inte riktigt hur han ska kunna ta sig in i den här startelvan när Coutinho, Ings och Watkins ser ut så här.
Nej, och det säger ju en del, för att menar, Buendia kom för stora pengar och med ett par riktigt fina säsonger i Newcastle bakom sig. Han skulle ju in och producera poängar, men det är också viktigt för ett sånt lag som Aston Villa att de faktiskt har lite bredd också. Inte bara spets.
Jag tror att Buendia hade nog inte förväntat sig att de skulle ta in Coutinho på lån i vinterfönstret när han anlände direkt. Det måste vara en ganska rejäl missräkning både för Villa och honom att han just nu sitter på en bänk och inte riktigt är nära en startelva, för det var ändå spelare som skulle vara nyckeln i offensiven och så vidare. Och att bara att de lånar in Coutinho är väl också ett tecken på att det inte fungerade så väl som de hade tänkt från början, det har vi ju sett också.
Ja.
Så att...
Det blir ju nu också i och med formationsskiftet, eller alltså när man både spelar med Watkins och Ings, det är ju snarare det som spelar in mer än att någonting annat. Men det är ju ovälkommen konkurrens för honom, så är det ju.
Vi ska ta och svara på lite frågor också. Här har vi fått en ifrån Marcus som undrar, hur många poäng krävs det för att komma topp 4? Ja, det kommer ju krävas 70 poäng i alla fall, det tror jag den här säsongen.
70 poäng?
Jag tror att det kommer krävas 70 poäng för att komma topp 4.
Jag är ju så dålig på siffror.
Ja, precis, jag brukar inte... Det här exakta antalet poäng som brukar krävas, sånt man inte noterar, utan det är bara skillnaden.
Ja, men så här, om Arsenal skulle vinna resterande av sina matcher, alltså ta då, vad har de 13 matcher kvar, det är ju då helt enkelt 39 poäng. Ja. Då landar de på 87 poäng. Det kommer de ju inte göra, de tar inte 13 raka segrar härifrån. Säg att de kryssa några, förlorar en eller två, de ska ändå möta några av de toppkonkurrenterna här. Tror jag de hamnar kanske på en 75 poäng till slut, och det kommer räcka, skulle jag. Jag tror att det krävs att Arsenal klappar ihop lite grann, förlorar en del oväntade poäng för att de ska missa den här topp 4 faktiskt.
Ja, 70 borde ju räcka.
Och för Arsenal, eller för Manchester Uniteds del, så innebär ju det att de måste vinna resterande 10 matcher för att komma upp i 77 poäng. För att slå Arsenal som jag kanske tror landar där någonstans. Så jag tror inte att Manchester United vinner sina 10 raka matcher härifrån in.
Nej, men 70 borde nog räcka, då har du nog rätt i utifrån...
Ja, men jag tror det kommer ligga där någonstans 70-75. Och då ser det ju väldigt bra ut för Arsenal, det får man säga. Sen har de några tuffa matcher kvar såklart.
Får ju lyfta också det här med Man United, att den här matchen mot Man City, de har ju inte mött så många av de här topplagen eller storlagen. Nej. Och nu blir det ju en del sådär svåra matcher som, ja, men mot Tottenham härnäst, och sen har de ju returen mot Atletico. Just den här matchen mot Liverpool blev väl vad säger man, postponed eller framflyttad. Men sen har man ju Leicester.
Men de har ändå den kvar,
de har kvar den.
Ja, precis. Den kommer ju. Och Arsenal ska man möta. Och Chelsea ska man möta. Det är inte enkla matcher alls.
Nej, och sen då tittar vi på Spurs som också har potentiella 39 poäng kvar att vinna då på sina 13 resterande matcher. Ligger på 42 poäng nu då. Kommer ju heller såklart inte gå rent 13 matcher igenom. Men det är de där 6 poängen upp till Arsenal. Och då tycker jag att Arsenal ser... ser lite finare ut just nu. Jag menar, Spurs ska möta Everton ikväll som krigar för att inte bli på riktigt indragna i en bottenstrid. Everton som var liksom bara ett varbeslut ifrån att ta poäng av Manchester City här den veckan. Det är ingen lätt uppgift de står för ikväll.
Jag ser fram emot Arsenals möte med Liverpool. Det ska bli väldigt intressant att se hur stora kliv Arsenal har tagit sedan de möttes i höstas. För att då var ju Liverpool numret större. Men det kan ju möjligtvis hända att vi får se ett annat Arsenal den här gången. Lite mognare och lite mer i kontroll än vad man var då.
Mm. Ja, det är inte alls osannolikt. Jag tror att West Ham... också 28 spelade matcher, 2 poäng bakom Manchester United. De kommer få svårt att få ihop det, tror jag. Deras trupp är inte tillräckligt bred. Nu saknades Declan Rice i den här matchen, och det var kanske den mest avgörande pjäsen för deras del. Även om jag tycker att nu tappar jag namnet, vad heter han?
Socek.
Nej, inte Socek. Den andra som
klev... Får jag prata om, jag lyssnar inte. Vad sa du?
West Ham, vem var det som klev ner bredvid Socek där istället för Declan Rice?
Var det Lanzini?
Det var Lanzini, ja, precis. Som tog ett stort defensivt ansvar i den här matchen. Gjorde det väldigt, väldigt bra. Det är ett tufft mittfältskrig som ju alltid blir mot högt pressande Liverpool. Jag gjorde det väldigt bra, men det är klart att får vi se här hur länge Declan Rice blir borta. Men,
man är ju ofantligt nyfiken på torsdagens Europa League-match där, Sevilla och West Ham.
Ja, men oroväckande bilder också på Jared Bowen. Som ju klev ut med knäskada i den här matchen, och han är ju deras bästa målskytt den här säsongen. Han är hela ligans bästa målskytt det här kalenderåret.
Det ska inte ha varit så farligt ändå, tror de. Det ska ha varit hälen, men de första rapporterna säger att han kanske blir borta några veckor eller sådär, men förhoppningsvis så är det inget, det är inget av det allvarliga slaget.
Alltså, sättet han försiktigt gick ut från planen var den där korsbandspromenaden.
Så, ja, men det var
det hälen alltså? För att det var, den första rapporten jag såg var knät, men då var det hälen. Ja, men det är ju bra. För Jared Bowen måste de ha med sig om de ska ha någon chans att utmana om en Champions League-plats, men jag tror att den är Arsenals att förlora härifrån, om man ska vara riktigt ärlig. Roger Hultman skriver, blir det spelarflykt ifrån Manchester United i sommar?
Ja, jag vet, det kommer ju en massa stories nu om att Marcus Rashford är på väg att lämna, eller att de vill göra sig av med honom, så att det är väl mycket möjligt att det kommer ske en ombyggnation i hela truppen. Men ja, Cristiano Ronaldo tror jag inte blir kvar. Frågan är var han ska försvinna.
Hur ska
då?
De flytta lite mer på honom är frågan. Kanske. Hur ska de flytta honom är det som är frågan.
Det skulle väl vara om någon vill ta honom. Men jag vet inte riktigt vilken klubb det skulle vara. Men ja, någonting lär ju hända i alla fall. Det kan vi nog lugnt konstatera.
De måste ju få en tränare på plats först överlag. Sen säger det väl en del om man ska hitta något. Alltså Rashford, uppgifterna kommer här idag om att han själv funderar på att han vill lämna med kontraktet som går ut 23, han inte får speltid, vill ha klarhet i sin framtid och så vidare. Men det säger också en del om Anthony Elangas framfart att vi sitter här och pratar om att Marcus Rashford ska lämna Manchester United snarare än att Elanga ska lånas ut. Att det är ett anmärkningsvärt genombrott vi har sett där ändå, mitt i all misär som ändå United upplever just nu.
Kan man se Rashford, kan man se honom i Arsenal?
Vi har fått från Jay här, Rashford till Newcastle inom ett år.
Ja. Finns väl inte på kartan att han skriver på för dem, eller?
För Newcastle?
Nej, jag vet inte. Varför inte?
Men Arsenal, han känns rätt Arsenal-kompatibel.
Ja, men han gör ju det med sin, att han fortfarande är liksom ung och
Brighton hade behövt honom.
Det finns ju en klubb som velat ha Rashford i väldigt många år, som jag tror kan vara aktuell här. Men de har ju förvärvat 110 andra spelare och har vissa begränsningar, men det är ju Barcelona.
Ja, han kanske har ju ändå blivit mer attraktiv för spelare att ge sig av till andra ligor. Det verkar som att det är rätt många som kikar på den möjligheten, så det tror jag är nu, stor möjlighet.
Nu har de i och för sig fått ihop sin offensiv och har väl kanske inte jättemycket plats.
Ja,
men
jag tänker Serie A också. Där har vi ju en del exempel på unga engelsmän som har gått dit nu på sistone och gjort det bra.
Rashford till Milan.
Ja, det hade inte jag tror att det hade funkat ganska bra.
Ja, Zlatan hälsar honom välkommen, visar honom runt och sen, för att vi vet ju vilken kapacitet som Rashford besitter. Mm. Det är ju inte en spelare som liksom aldrig nått upp till någon slags potential så där. Det har vi ju sett andra exempel på. Rashfords högsta nivå är ju fortfarande enormt hög. När han är i form så är han ju en riktigt, riktigt fin anfallare. Så att han behöver nog byta miljö.
Ja, en bättre tränare. Alltså någon som kan guida honom rätt. Sen skulle det nu vara så att de plockar Pochettino exempelvis, så kommer de ju säkert vilja göra klart med det ganska tidigt då, så att han ska kunna vara med i någon sorts ombyggnation då av United, precis som Guardiola var. Ja, men då inför att han skulle ta över Man City. Så att vi får väl avvakta och se vad som sker, om det blir Ten Hag eller Pochettino eller vem det nu blir. Men det lär väl dyka upp rätt mycket rykten nu kommande månad här.
Nu finns det ju många olika faktorer såklart, men det är också intressant där med tanke på det som Bukayo Saka tidigare om hur han har växt från straffmissen, så har ju Rashford gått åt motsatt riktning från straffmissen, kan man väl lugnt konstatera ändå.
Ja, han är också väldigt påverkad av hur situationer i Manchester United har varit.
Jo, så är det.
Alltså det har varit en förgiftad miljö på många sätt. Det är ju många spelare som spelar under sin normalkapacitet. Det är väl nästan ingen som spelar på sin normalkapacitet i det. Vi har ju sett också, alltså Bruno Fernandes, han gör det ju bra stundtals, men vi vet ju hur bra den spelaren är i normala fall. Och kan ju också gå runt och hänga med huvudet en hel match och slå bort bollar och ligga fel. Liksom.
Det är lätt att peka på det såklart och nu när det ser ut som det gör. Men det är ju ganska uppenbart tycker jag att alltså Cristiano Ronaldo intåget för honom. När plötsligt han inte är den ledande portugisiska rösten i omklädningsrummet någon mer. Den har påverkat Bruno Fernandes, det är ju inget att snacka om.
Ja, och det var ganska många sa
inför att han kom, med tanke på hur han brukar se ut i landslaget också.
Ja, och att Cristiano Ronaldo har ju inte inneburit något lyft mentalt för det här laget, snarare tvärtom. Mm.
Ja, ja. Det är väl de unga spelarna i så fall, för att alla de har ju hyllat honom väldigt mycket, och det här att han har varit viktig för just dem. Så vet man ju inte vad som pågår bakom kulisserna, men det har ju inte fallit jätteväl ut, så är det.
Kan man inte säga. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Vi är tillbaka om en vecka igen. Vi kommer fortsätta prata såklart Rashford och Manchester United och så vidare, som vi är inne på i Sillypodden. Sillypodden är tillbaka på fredag igen. Men härifrån så säger vi på återhörande.
Och, ja, det gör vi.
Jag tar mig inte ur den här meningen.
Säger vi på återhörande, punkt. Ja, den punkt är bra.
Och då säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.